Podplay.
Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen. Helt gratis på plattformen Podplay. Jupiter, Florida. Lyxbåtar gungar i marinorna. Och golfbanor sträcker sig som gröna mattor mellan miljonvillorna. Här bor de rika och framgångsrika. Trygga bakom privata säkerhetsvakter och höga staket. Den 15 augusti 2016 sjunker solen över Kokomo Lane. I ett öppet garage sitter ett par och njuter av kvällsbrisen. Samtidigt, bara några kilometer bort, börjar en 19-årig man sitt planlösa vandrande genom staden. Hans blick är tom, hans överkropp bar i augustihettan. Han följer vad han kallar stjärnorna, men ser saker ingen annan kan se. Klockan 22.30 bryts stillheten på den fridfulla villagatan av genomträngande skrik. Vad som händer under de kommande minuterna kommer att förvandla Jupiter från en symbol för den amerikanska drömmen till skådeplatsen för en av Floridas mest skakande tragedier. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Jupiter, Florida, framstår som en perfekt manifestation av den amerikanska drömmen. Med sina majestätiska palmer som kantar de välskötta gatorna, exklusiva golfbanor där lokala invånare spelar i solnedgången och marinor fyllda med lyxbåtar representerar staden den ultimata tillflyktsorten för USA:s välbärgade. Det är en plats där framgångsrika affärsmän och kvinnor söker sin tillflykt, där pensionärer spenderar sina gyllene år och där välbärgade familjer fostrar sina barn i trygg förvissning om att de är säkra från den hårda verklighet som präglar många andra delar av landet. Den 15 augusti 2016 var en typisk sensommarkväll i Jupiter. Termometern hade under dagen visat 32 grader och den kvava luften låg tung över de välskötta villaområdena. När solen började sjunka i väster och den välkomna havsbrisen svepte in från Atlanten följde stadens invånare sina invanda kvällsrutiner. På Sea Kokomo Lane, en lugn villagata kantad av välskötta trädgårdar och påkostade hem, satt Michelle Misken, 53, och hennes make John Stevens, 59, i sitt garage. Paret hade gjort detta till sin kvällsrutin under de 19 år som de varit gifta. Med garageportarna öppna mot gatan skapade de en informell samlingsplats där grannar kunde stanna till för en pratstund, medan den svala kvällsbrisen från havet gjorde augustihettan uthärdlig. Michelle och John representerade själva essensen av det framgångsrika pensionärslivet i Jupiter. John hade byggt en framgångsrik karriär som affärsman, medan Michelle hade arbetat som finansiell rådgivare. Nu, i sin pensionering, ägnade de sig åt att njuta av livet och dela sina framgångar med andra. De var kända i grannskapet för sin generositet och sitt varma välkomnande av både gamla och nya ansikten. Klockan 22.30 den 15 augusti bryts stillheten på Kokomo Lane av genomträngande skrik. Jeff Fisher, som bor i huset intill Michelle och John, hör skriken och reagerar omedelbart. Han lämnar sitt hem och skyndar mot grannhusets garage, varifrån skriken kommer. När Jeff når fram till garaget möts han av en fruktansvärd syn. Michelle ligger orörlig på garagegolvet, täckt av blod. En ung man attackerar våldsamt John. Jeff, som försöker hjälpa sina grannar, rusar fram för att ingripa i situationen. Angriparen vänder sig blixtsnabbt mot Jeff med en machete i handen. I det kaotiska tumultet som följer blir Jeff allvarligt skadad av flera knivhugg. Svårt skadad tvingas han retirera genom huset och tar sig med stor möda tillbaka till sitt eget hem där han larmar polisen. När den första polispatrullen anländer till platsen möts de av en scen som får även de mest härdade poliserna att tappa fattningen. En ung man som senare identifieras som 19-åriga Austin Harouf sitter över Johns ansikte och äter från det. Hans beteende är närmast djuriskt. Hans ögon är svarta, ansiktet täckt av blod och hans beteende tyder på ett psykotiskt tillstånd. Austin uppvisar en övermänsklig styrka. Varken elchocksvapen eller polishund har någon effekt. Poliserna på platsen försöker upprepade gånger stoppa honom.
Döda mig, skjut mig, jag förtjänar att dö,
vrålar Austin. Austin Harouf föddes år 1996 i en välbärgad del av Jupiter. Hans uppväxt präglades av privilegier och möjligheter som många andra bara kan drömma om. Hans far, Wade, var en framgångsrik tandläkare med egen praktik. Och hans mor, Mina, var engagerad i Asiens liv och i lokalsamhället. Familjen bodde i ett stort hus i ett av områdets finaste kvarter. Och Austin och hans lilla syster Hailey saknade aldrig något materiellt. Redan som ung visade Austin stor atletisk begåvning. På Suncoast Community High School utmärkte han sig som brottare och hans kraftfulla fysik och dedikation till sporten gjorde honom till en av skolans stjärnatleter. Hans tidigare tränare beskriver honom som fokuserad och disciplinerad. En ung man som alltid gav 100% på mattan. Men under ytan fanns tecken som i efterhand skulle visa sig vara varningssignaler. Austins föräldrar skildes när han var i tonåren. En upplevelse som påverkade honom djupt. Vänner märkte att han ibland kunde bli märkligt frånvarande, som om han försvann in i sin egen värld. På gymnasiet var Austin populär men komplex. Hans vänner beskriver honom som någon som kunde vara otroligt karismatisk ena stunden och tillbakadragen nästa. Han var smart. Tillräckligt smart för att komma in på Florida State University där han började studera träningsfysiologi. Men hans tid på universitetet skulle visa sig bli början på en mörk spiral. Under sitt första år på Florida State University började Austin uppvisa allt mer oroväckande beteenden. Han experimenterade med olika droger, främst marijuana, och sporadiskt användande av steroider. Men vad som verkligen oroade hans vänner var hans växande besatthet av kroppsbyggande och hans sätt att tala om sig själv. Austin började lägga ut videos på YouTube där han pratade om att han var odödlig och gjorde konstiga ansiktsuttryck. I en video jämförde han sig själv med en varulv. I en annan talade han om att han kunde manipulera verkligheten med sina tankar. Hans Instagram-konto fylldes med bilder där han poserade och skrev kryptiska meddelanden om att vara utvald och speciell. Sommaren 2016 nådde Austins beteende nya höjder av oro. Han började göra impulsiva saker som att äta handtvål och dricka kokande vatten. Han påstod att han var Jesus och att han kunde se demoner. Hans föräldrar försökte få honom att söka hjälp, men Austin var motvillig att erkänna att han hade ett problem. Hans rumskamrater märkte att något var fel Han sov allt sämre och kunde vandra omkring i lägenheten mitt i natten, mumlande för sig själv. Han började tala om konspirationsteorier och hävdade att han kunde se och höra saker som andra inte kunde uppfatta. När han var hemma på lov oroade sig hans föräldrar över hans viktnedgång och växande paranoia. Söndagen den 14 augusti besöker Austin en vapenshow tillsammans med sin far, faderns flickvän och en av hans vänner. Under besöket dras den 19-åriga Austin till en monter med knivar och köper ett vapen som han känner att han måste ha. Inte som ett redskap utan för att skydda sig själv. Under de senaste veckorna hade Austins mentala tillstånd försämrats markant. Hans verklighetsuppfattning hade börjat förvrängas. I sitt föräldrahem söker han skydd hos familjens hund om nätterna. Han är övertygad om att ett monster och demoner förföljer honom. Den 15 augusti 2016 börjar som en typisk het sommardag i Jupiter, Florida. Austin inleder dagen med en löprunda längs stranden. Efter löprundan beger han sig till sin pappa Wades hus för att hämta sin bil. Men mötet mellan far och son utvecklas snabbt till en spänd konfrontation. Wade är djupt oroad över sin sons allt mer bizarra beteende. Han vägrar att lämna över bilnycklarna. Istället försöker han övertala sin son att ta ett ångestdämpande läkemedel. Ett försök att dämpa den växande oron och rastlösheten han ser av sin son. Austins reaktion är explosiv. I ren frustration börjar han hoppa på sin pappas bil. Hans fötter dunsar mot plåten när han stampar på huven och taket. Wade ger till slut upp och överlämnar nycklarna till sin alltmer oigenkännliga son. Dagen fortsätter och Austin kör till ett sorority-hus där några killar har samlats. Medan de andra dricker öl och röker marijuana håller sig Austin nykter. Men hans mentala tillstånd blir allt mer förvirrat. Senare berättar han för utredare hur han under dessa timmar börjat känna sig gudalik, som om han stod över vanliga döda. När kvällen närmar sig möter Austin upp sin pappa och hans flickvän på Duffy's Sports Grill, en välkänd sportbar i Jupiter. Plötsligt, mitt under måltiden, reser sig Austin och lämnar bordet. Wade antar att hans son är på väg till toaletten, omedveten om att Austin istället lämnar restaurangen helt. I ett tillstånd av växande förvirring går Austin hem till sin mamma. Där dricker han matolja direkt ur flaskan. Han återvänder senare till restaurangen, där en ny konfrontation med Wade leder till att han återigen stormar ut från restaurangen. Austin springer planlöst genom Jupiter. Senare beskriver han det som att han, citat,
följer stjärnorna.
Hans verklighetsuppfattning är nu allvarligt störd. Han ser mörka figurer som förföljer honom, vilket driver honom längre in i området där ödet snart ska sammanföra honom med Michelle och John. Övervakningskameror i området fångar fragment av hans färd. Han har tagit av sig sin tröja och rör sig som i trans. Förbipasserande vittnen beskriver senare hur han mumlar för sig själv, helt avskärmad. Klockan närmar sig 22.30 denna varma augustikväll när Austin kommer fram till ett upplyst garage på Kokomo Lane. I garaget sitter John och Michelle och njuter av kvällen. Austin närmar sig garaget, till synes sökande efter hjälp. Men i hans förvridna verklighet är ingenting som det ser ut. När Michelle reagerar på hans närvaro ser Austin vad han tror är en häxa. Hans redan bräckliga grepp om verkligheten brister fullständigt. Vad som följer är en explosion av ofattbart våld. Austin drar fram macheten han köpt dagen innan på vapenmässan. Utan förvarning eller provokation attackerar han paret. Grannen Jeff är den person som larmar polis, och efter en lång kamp mot Austin grips han. Klockan har passerat 23.00 när ytterligare ett larmsamtal når polisens ledningscentral i Jupiter. Det är Mina Haruf som ringer. Hennes röst är präglad av en växande oro för sin son Austin. I samtalet målar Mina upp bilden av en ung man vars beteende blivit allt mer oroväckande under den senaste tiden. Hon beskriver för larmoperatören hur Austin utvecklat allvarliga vanföreställningar. Han har börjat tala om sig själv som odödlig, övertygad om att han besitter övermänskliga krafter, likt en superhjälte. Hans beteende har blivit så främmande för henne att hon fruktar för hans säkerhet. Vad Mina inte vet är att Austin nu är gripen och förd till sjukhus. När Austin anländer till St. Mary's Medical Center är hans tillstånd kritiskt. Det juriska beteendet från brottsplatsen fortsätter, och sjukvårdspersonalen tvingas kämpa med en patient som uppvisar extrem aggression och okontrollerbar styrka. Hans våldsamma motstånd är så intensivt att läkarna till slut fattar beslutet att söva ner honom för att kunna ge nödvändig vård. Den medicinska undersökningen avslöjar omfattande skador. Hans händer är täckta av djupa skärsår och hans tunga är nästan helt av. Men de mest allvarliga skadorna är inte synliga för blotta ögat. Under attacken hade Austin svalt en betydande mängd av vad han trodde var alkohol, men som visade sig vara en frätande vätska innehållande blekmedel. Detta hade orsakat svåra inre skador på hans organ. Under de följande veckorna var hans tillstånd mycket kritiskt. Trots den allvarliga graden av organskador började Austin slutligen att visa tecken på förbättring. Efter flera veckors intensiv medicinsk vård stabiliserades hans tillstånd. Ja, under de följande dagarna och veckorna efter attacken försökte utredarna förstå vad som hade hänt. Toxikologiska tester genomfördes, men resultaten var överraskande. Austin hade bara små mängder av THC, alltså marijuana aktiv substans, i blodet. Inga spår av då kända syntetiska droger eller andra substanser som kunde förklara hans extrema beteende. Medierna kastade sig över det här fallet. Rubrikerna var sensationella. Ansiktsätaren från Florida, kannibalmordet i Jupiter, studenten i psykotiskt raseri. Austins namn blev synonymt med oförklarligt våld och fasa. Men den kliniska verkligheten visade sig vara betydligt mer komplex. Efter en omfattande psykiatrisk utvärdering framträdde bilden av en ung man som fallit offer för en av psykiatrins mest sällsynta och allvarliga störningar. Dr. Philip Resnick, en av USA:s mest respekterade rättspsykiatriker, genomförde en grundlig utvärdering av Austin. Och Austin led inte bara av schizofreni, en allvarlig psykisk störning som påverkar en persons verklighetsuppfattning, utan befann sig också i ett tillstånd av akut psykos under attacken. Men det som gjorde fallet särskilt anmärkningsvärt var diagnosen av klinisk lykantropi. För klinisk lykantropi är ett så ovanligt tillstånd att många psykiatriker aldrig stöter på det under hela sin karriär. I den medicinska litteraturen finns endast en handfull väldokumenterade fall. Tillståndet kännetecknas av en djup övertygelse hos personen att den har transformerats till ett djur, vanligtvis en varg. Och det här är ett fenomen som nästan uteslutande uppträder i samband med andra allvarliga psykiatriska störningar, framförallt schizofreni. Dr. Phillips rapport beskrev i detalj hur dessa vanföreställningar manifesterade sig hos Austin. Hans psykos hade tagit en specifik och ovanlig form där han var övertygad om att han genomgått en transformation till ett hybridväsen, halv människa, halv hund. Och denna föreställning åtföljdes av övertygelsen om att han besatt övernaturliga förmågor, särskilt förmågan att springa med övermänsklig hastighet. Under den långa rättsprocessen framkom flera detaljer om Austins mentala tillstånd före attacken. Hans dator och telefon innehöll sökningar om demoner, odödlighet och olika konspirationsteorier. Han hade skrivit långa, osammanhängande texter om att vara utvald och om kampen mellan gott och ont. Hans föräldrar vittnade om hur de hade försökt få hjälp åt sin son, men inte insett hur allvarlig situationen var. Wade beskrev hur hans son hade förändrats från en ambitiös idrottare till någon han knappt kände igen. Mina berättade gråtande om hur hon sett sin son glida allt längre bort in i en värld av vanföreställningar. Försvaret argumenterade för att Austin var otillräknelig vid tiden för brottet, medan åklagarsidan hävdade att hans handlingar var ett resultat av medvetna val. November 2022. Austin fick sitt avslut när en domare i Martin County fastställde att den nu 25-årige mannen inte var tillräknelig vid tiden för de brutala morden på Michelle och John i deras hem. Domarens beslut baserades på omfattande psykiatriska utvärderingar som visade att Austin led av allvarlig mental sjukdom vid tidpunkten för dåden. Detta domslut innebär att Austin, istället för att dömas till fängelse, kommer placeras på en rättspsykiatrisk klinik på obestämd tid. Han kommer att vara under konstant övervakning och får inte friges förrän en domstol bedömer att han inte längre utgör en fara för samhället. Austin själv har uttryckt djup ånger och sagt att han önskade att han kunde vrida tillbaka tiden. Citat:
"Jag är så ledsen för all smärta jag har orsakat. Jag har förstört så många liv och jag kan aldrig göra det ogjort."
Men för många observatörer väcker fallet fortfarande frågor. Hur kunde en ung man från en privilegierad bakgrund med stödjande familj och ljusa framtidsutsikter förändras så dramatiskt? Vilka varningssignaler missades? Och hur kan samhället bättre identifiera och hjälpa unga människor som visar tecken på allvarlig psykisk ohälsa? Dr. Rensnick, den rättspsykiatriska experten, påpekar att Austins fall följer ett tragiskt vanligt mönster för unga män som utvecklar schizofreni. Sjukdomen debuterar ofta i de sena tonåren och tidiga 20-åren. Och de första symptomen kan vara subtila och lätta att missa, samt förvärras med droganvändning. Austins familj kämpar fortfarande med skuld och frågor om vad de kunde ha gjort annorlunda. Wade har blivit en förespråkare för bättre mental hälsovård och tidigare interventioner för unga vuxna. Han talar ofta om vikten av att ta varningssignaler på allvar och inte låta stigmat kring mental ohälsa hindra människor från att söka hjälp. Och det här var allt för dagens avsnitt. Klippare är Oliver Bergman. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på saga@springcorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av Power Media.